only been through 3 or 5 highways. Loving how you ride in the fast lane. Made me wanna say that's my babe, yeah. Then you gotta behave, gotta be chill like a Sunday. Never wanna look too thirsty. But your drip got me feeling wavy.
Boy, no way, boy.
Punk ass bitch. Vad skulle du säga till din yngre själv? Jag är trött på dig, jag svär på gud, jag skiter i, vi kommer behålla det här.
2020.
Silky's on my nerves today.
Nigga.
Vi ska kalla dig Baloo. Farsan Baloo, vad händer?
What's up?
How you doing?
I'm good. Fortsätt, ta din fråga.
Min fråga till dig var, vad skulle du säga till ditt yngre själv? Det du vet idag.
Ingen vet vad fan de håller på med. Inte bara du.
Mm. Har du känt så?
110%.
Att du varit utanför och inte riktigt förstått vad som pågår runt omkring dig?
Nej, inte att jag specifikt. Det kändes som att när man var barn, du var inte förväntad att du skulle kunna någonting.
Okej.
Okay. Alltså, you were riding bitch. Alla, du var så här, du var där och alla var bara så här, han existerar.
Menar du när du säger så, så tänker du att det är folk runt omkring dig i din ålder eller äldre som tittar ner på dig att de skulle veta allt? Men...
alla antog att de var alltid smartare.
Okay.
Och att för att de var vuxna eller för att de var äldre, att de kunde mer. Och det har lärt mig är att du kan vara minst lika retarded, be 5 som 55.
Ja.
Så att, ja, den som vet, den vet, och du kommer lära dig på vägen.
Inshallah. Dina, vad säger du? Vad hade du sagt till ditt själv idag?
Jag hade sagt till mig själv att inte lägga så mycket fokus på att försöka bli förstådd.
Mm.
Mm. Jag känner att jag har lagt mycket tid på det när jag var yngre.
Först och främst, prata närmare micken.
First of all.
Och säg det där with your chest again.
Yes.
Har du känt att du har lagt ner mycket energi på att försöka förklara dig?
Ja, alltså försöka bli förstådd.
Varför har det varit viktigt för dig?
För att smälta in. För att inte sticka ut. För att sticka ut inte har varit bra i mina ögon förut.
Vad har förändrats nu då?
I just don't give a fuck. Anymore.
Vad betyder I just don't give a fuck? Vad är det som har förändrats?
Om någon säger till mig, you're weird, it's fine.
Varför tittar du på Sam när du säger så?
För jag förhärde det dagligen av honom. And it's okay.
Du vet att jag sa det sist. Han tycker weird är sexigt. För honom weird är någonting som står ut och någonting som han tycker är nice. Så när han säger weird till dig, det betyder det en komplimang.
Ja, 100%. Weird är en komplimang. Stämmer.
Crazy också en komplimang.
Jag tror det är någonting vi alla gör. Särskilt när man inte vet vid tonåren. Ah. You don't know who the fuck you are. Så man lägger så mycket fokus på att hitta sig själv.
Mm.
Och sen ska du bli förstådd av samhället. För att passa in.
Mm.
Särskilt oss som har... i alla fall jag, när jag flyttade till min lilla bondehåla i början. Jag var den första invandrarfamiljen.
Mm.
Då var det extra viktigt att bli förstådd. Jag stack redan ut.
Mm.
Så... ja, nej, jag har mycket fokus på det.
Nu när ni har blivit äldre och fått uppleva och haft erfarenhet, vilken egenskap skulle ni bära med er mest nu och liksom ge era 10-åriga Sam och 10-åriga Dina för att klara av allt som ni har upplevt bäst?
Try everything.
Tycker du att du har satt begränsningar på dig själv?
110%.
Som vadå?
Jag hade en väldigt rädd morsa, har fortfarande.
Det är typiskt habbish morsor.
De som vill kontrollera mycket av din miljö. Och försöker göra deras rädslor till dina rädslor.
Okej, okay. Kan du ge mig något exempel?
Om jag hade vetat
att
man inte var straffbar förrän typ 15 eller 18. Jag hade gjort betydligt dummare val, men jag hade lärt mig mycket mer. Haft more experience.
Alltså, vad är det för dumma
typ så här, bara så här, inte för att jag inte gjorde det, men typ så här planka. Hon försökte, alltså, det fanns en tid jag var livsrädd för att planka.
Mm-hmm.
Och när jag kom på, shit man, jag behövde aldrig betala för SL-kort. For years.
Ja.
Och det fanns betydligt mycket mer än så. Men det var så här, låt inte... Om jag hade bara vetat att...
Du hade kunnat komma undan med mycket.
Förstår du? Och nu också som ordningsvakt har jag lärt mig också hur lite som är straffbart.
Visst.
Hur mycket folk bara kommer undan med.
Mm. Så om du hade suttit face to face med 10 år Assam.
Mm-hmm.
Och du skulle ha haft en ärlig konversation med honom. Mm-hmm. Vad är det första du hade tagit upp?
That's deep.
Mm. Jättedeep.
I'm trying to be deep today. Vi har varit lite larviga ett tag.
Jättebra fråga.
Är det för att det är så mycket eller du vet inte?
Jag... Det blev faktiskt bokstavligt talat blankt i mitt huvud.
Mm.
Och jag försöker tänka på vem är jag idag och vem var jag då? Men det första skulle jag säga you good. Fattar du?
Mm.
För att jag spenderar mycket av min tid ensam. Mm. Även fast jag var omringad av människor.
Oh, bar.
Så det är snart allt vi everything. Det är därför också jag säger låt inte andra människors rädsla vara din rädsla.
Mm.
För att jag skulle varit betydligt mer utåt.
Mm.
Om jag var en så styrd av rädslor när jag var yngre. Och det är därför jag är så väldigt attackerande idag. För att I attack my fears.
Känner du dig begränsad?
Då? Mm. 110%.
Okej. Okay.
Så nu jag har ju, alltså det är en grov förändring från när jag var yngre. Från de som känner mig då till nu.
Jag har svårt att se den där blyga Sam som du pratar om. För jag har inte lärt känna.
Nej, det har du verkligen inte. Och jag har spenderat...
Ingen av er i det här rummet har lärt känna den typen av Sam.
Ingen av er har. Och det är ett aktivt val. Inte för att den delen inte existerar.
Mm.
Men det är en del som sällan visar sig.
Jag tror den visar sig i vissa rum. Men du är selektiv och jag tycker inte du är blyg utan du är återhållsam. Ja. Du väljer vem du släpper in.
110%. Mm. Jag är väldigt selektiv. Alltså när jag var yngre, jag tror jag nämnt det förut. Mm. När jag var yngre jag hade 3 vänner. Och jag hade plats för 3 vänner. Så om en försvann, den fylldes bara med en.
Ja, okej.
And that was it.
Så var det någonting du hade bestämt att det var så? Eller någonting du växte upp med att
jag
det skulle vara
3,
så?
Jag hade 3, en försvann, you took a spot.
Mm. Hade du någon sån på lager liksom? Så att
nej, du alltså de dök upp. Så jag flyttade, jag bytte skola. Mm. Vet någonting. Det jag blev äldre.
Vad har förändrats nu när du blivit äldre och känner att du behöver ett mer socialt nätverk runt dig?
Jag har utökat min vänkrets.
Så nu vi har gått från 3 till?
Många. Men det betyder inte att jag inte är selektiv. Mm. Det är bara att jag har lagt folk i olika kategorier.
Det jag gillar med dig Sam, det som jag tror, det är en av få saker som vi är väldigt lika.
Mm-hmm.
Det är att vi gillar att ha folk i separata fack i våra liv.
Yeah.
Family is over there, friends is over here, work is over there. Och gärna så lite som möjligt att de här 2 eller 3, 4 världar korsas.
Mm. Förut ville jag blanda alla mina vänner tillsammans. Och jag trodde that was normal.
Mm-hmm.
Men sen jag märkte att eftersom du beter dig inte samma med alla grupper.
Nej, det är klart.
För att dina intressen i de grupperna inte är detsamma. Eller framhävs inte alltid på samma sätt.
Nej, det är klart.
Så du beter dig, pratar eller är different.
Ja, ja.
Så jag lärde mig att mycket snabbt till exempel mina resvänner. För jag flög ju och åkte utomlands själv. Så jag var på ett sätt utomlands. Jag var utomlands Sam.
Ja.
Och när jag försökte blanda dem med vännerna här i Sverige.
Det gick inte.
It didn't work. Och jag är den som måste då... Det är utmattande för mig för att jag måste pendla mellan de här 2 personerna. Inte för att jag inte är bekväm i bägge facken.
Mm.
Men det blir den här... För de har inte, jag förstår det, för de har inte sett mig i de här grejerna. Så jag måste förklara mig själv hela tiden. Mm. And I hate that shit.
Mm. Ja, jag köper det som langt. Jag är lite samma sak själv där när jag är ute med mina vänner. Att, men det är framförallt för att jag har många olika hobbies. Så när jag hänger med mina basketgrabbar, folk känner mig som basketmörde. Och sen när jag hänger med musik, då folk känner mig som DJ-mörde. Och sen när jag är med familjen, jag är en annan typ av mörde. Eller när jag är på jobbet, det är professionella mörde. Och alla 4 kan vara helt olika.
och det är väldigt få vänner som passar, som är versatile som mm. du är.
Ja.
Som du kan ta med dig i alla rum.
Precis. Mm. Helt rätt.
Så de vet jag har en speciell plats för mig, för att jag vet att jag kan ta dem i alla rum och de kan bete sig utifrån.
Jag älskar när du använder de här orden.
Bete sig.
Ordet bete sig. Så när vi tar med någon i ett rum,
mm-hmm.
jag och du, vi rör oss i många av de här rummen ihop.
Uh-huh.
Vi vet att om vi ska till ett specifikt ställe, vi kan inte ha med en specifik vän.
110%.
Det kommer inte reflektera bra över oss.
Nej, men fuck, de tittar på dig. Du säger, oh, this is your friends. Och jag, så här, jag vill inte stå försvar för mina vänner. I love them for them. Jag vill inte ändra på dem för att de är något annat. Men jag vet att när de är i ett annat rum med mig och jag har introducerat dem, jag står försvar för dem.
Yeah.
Och jag måste konstant försvara deras beteende och eller handlingar.
Är vi ansvariga för dem då i det tillfället?
Jag är inte, jag känner inte noll ansvar för någon annan människa. Men jag känner samtidigt att det ansvaret läggs på mig och jag känner that pressure. Och jag hat, alltså det är det värsta jag vet, att för att jag är sån relaxed dude. Att när jag väl känner pressure, jag vill ut, jag känner mig klaustrofobisk.
Det här var lite som nu i somras när vi var på Way West.
Ja.
När min kära tvillingssyster reagerade på... Jag fick ju stå till svars väldigt mycket för dig. Jag är såhär, men Sam är så här 1, 2, 3.
Så du måste förklara relationen. Exakt. Förklara vem vi är, bla bla bla, alla de här sakerna.
Men sen hade hon en helt annan bild på hur Sam var. I hennes ögon var han otacksam. Alltså, inte alls... Rude.
Han är lite rude.
Nej,
om du inte känner honom, fine. Men det, jag köper hennes
alltså,
argument.
Jag köper fullständigt att folk uppfattar Sam som rude. Det som är skillnaden mellan Sam och det oss till exempel, det är att Sam har inget behov av att hävda sig och förklara sig. Så han kan gå högt med huvudet högt i det rum där folk, alla kan tycka att han är rude. He can live with it. Jag har haft jättesvårt att vara i ett rum där folk tycker att jag är rude. Jag hade behövt förklara mig och det är det.
Ibland, say less.
Less is more.
Är det någonting du har lärt dig? Är det någonting du alltid har varit?
Vadå?
Alltså att du känner att du, you don't give a fuck, basically. Du kan gå runt och är bekväm i dig själv. Och kan gå runt och uppfattas som rude.
Det beror på vem du frågar. Men personligen, jag tror... Det finns två, jag är medveten om att det finns två sidor av mig.
Uh-huh.
Minst. Det är en som är väldigt... Alltså för jag uppväxt väldigt habbers.
Uh-huh.
Enbart med habbers under alltså skolan, hemmet, fritidsföreningar, alla de här sakerna. Jag är omringad av habbers.
Uh-huh.
Och kulturen som kommer med habbers och beteendet som förväntas med habbers.
Uh-huh.
Så jag kan vara väldigt så här, jag följer reglerna.
Uh-huh.
Men samtidigt, eftersom min morsa, speciellt min morsa, har inget filter överhuvudtaget.
Smittat av sig, eller?
Och det, hur vi har alltid kommunicerat är en väldigt ärlig relation. Och det har sagt att med säkert, desto mer confidence jag har, desto mer jag bara gör det jag vill göra och sen får korten landa där de landar. Och därmed uppfattas jag som att jag är obrydd. Det är inte för att jag inte bryr mig om andra människor, det är bara att jag prioriterar mig själv först.
Jag hör det.
Inte för att jag inte kan ställa upp. Jag har varit sömnlös den natten, folk kan bli döda, de säger till mig, ej, jag ska flytta, kan du hjälpa mig? Och jag är sådär, men jag skulle, fuck it, kom.
Så jag vill att det här avsnittet ska reflektera lite. Vad hade vi gjort annorlunda om vi har fått en chans att starta om, basically? Så om vi hade fått prata med våra yngre självs, alltså våra 10-åriga Sam, Dina och Murra som sitter här. Hur hade vi velat att den här konversationen skulle gå med dem? Vad hade vi velat ge dem för råd, tips?
Så mycket.
Så Dina, jag vet att du har börjat reflektera ganska mycket över livet, överlag. Så om du hade mött 10-åriga Dina idag i ditt gamla flickrum, vad hade du börjat den konversationen och vad hade du sagt till henne?
Alltså så mycket. Så mycket. Alltså... Det är en djup fråga. Alltså för mig, det var ingen bra ålder liksom. Alltså, tålamod. Jag har sagt tålamod.
Tålamod för vad då?
För att det kommer bli bra.
Så du kände redan då som 10-åring att det inte var bra?
Mm. Faktiskt. Det var inte en bra ålder för mig. Allt mellan 10 till 15. It was bad. Så jag hade... Jag vet inte vad jag hade sagt till mig själv att göra annorlunda.
Mm-hmm.
Men jag hade sagt sabber. Jag hade sagt det kommer bli bra.
Okej, så det är tålamod du pratar om.
Mm.
Vad var det du gjorde då som du kände att du hade behövt ha tålamod med och inte göra?
Alltså vid det laget, jag hade ingen livslust alls.
Redan?
Redan, jag hade inte det.
Mm.
Jag hade inte alls någon... Jag såg inte hur livet skulle vända. Jag var så här... Jag kände mig trasig. Jag tänkte, jag kan inte bli lagad.
Jobbigt att börja med den tanken redan som så pass ung.
Ja, jo. Men sen har jag väl format mig till den jag är idag på ett sätt.
Känner du dig hel idag?
Nej.
Så du är fortfarande trasig i dina ögon?
Till och från.
Vem kan laga dig?
Ingen. Jag själv egentligen, men jag väljer att...
Ducka?
Ja. Jag väljer att...
Det är ett ganska vanligt sätt att hantera problem på. Liksom, som strutsen och stoppa ner huvudet i marken.
Mm.
Jag gjorde det i flera år. Och jag var tvungen att spräcka min egen bubbla innan jag tog tag i mig själv. Liksom. Och jag tror att det är viktigt för oss att du vet, prata om det ganska högt och tydligt om... Vad gjorde vi som gjorde att vi hamnade där vi är idag? Vad hade vi gjort annorlunda om vi hade fått chansen? Och framförallt, vad hade vi gett för tips för oss själva? Det är också ett sätt att hantera och bearbeta de här problemen.
Mm.
Jag hade sagt till mig själv som 10-åring, 1, jobba hårdare. 2, jobba hårdare. 3, det ligger inte på någon annan än på dig själv. Hela mitt liv så har jag baserat mycket av mina... Och en sak till har jag sagt till mig själv är att känslor är inte verklighet. Mina känslor är inte alltid verkligheten. Man fastnar ganska lätt i känslorna man har i sin omständighet och i sin verklighet. Och det blir till slut att man skapar en alternativ verklighet av vad som faktiskt händer runt omkring en. Och fastnar man i den världen så blir det ganska svårt att ta sig ur den.
Ja.
För att hjärnans fantasi och kraft är mycket stark och mycket stor.
Mm.
Men den är också mycket stark och mycket stor på andra hållet. Så att om du har en vilja att välja förändras och göra saker och ting annorlunda så kan du göra det. Det är bara du som kan ta ansvar för det.
Mm.
Så det första jag har sagt till mig själv som 10-åring är, Mora, du måste jobba hårdare. Om det varje sida handlar om basketen, fotbollen, skolan, vänskap, relation, familj. Det ligger hos mig och inte hos någon annan.
Mm.
Jag var ganska duktig på att kasta problemet. Det ligger där borta och inte hos mig. Någon annan måste ta tag i det först. Jag var ganska tyst och levde i min bubbla och var ganska bekväm.
Bara för att ingen sa till dig heller.
Mm. Man vandrade igenom. Och något som jag jobbar med fortfarande idag det är att sluta ge undanflykter till mycket.
Så vem är i din omgivning då som låter dig komma undan med det?
Alla. Men framförallt jag själv. Jag själv gav mig tillåtelse att komma undan med jävligt mycket. Genom att leva i den här fantasivärlden som jag hade.
Mm.
Och jag var ganska duktig på mycket men jag var aldrig tillräckligt bra på allt. Eller någonting egentligen. Och jag kom så pass långt så att jag kunde säga sen uff, om jag hade, fattar du? Mm. Att jag gav mig själv en out. För att inte våga misslyckas var alltid en rädsla för mig. Och det är någonting som jag bär med mig idag. Någonting som jag hade sagt till min 10 år med det här, att var inte rädd för att misslyckas. Man lär sig bara och hitta nya sätt och lyckas. Men om du hela vägen, om du går hela vägen och stannar 100 meter innan målet, så vet du inte vad som finns på andra sidan gränsen.
Mm. Jag tror det där är, alltså man tänker riktigt deep, jag tror det nästan är implanterat i våra skallar. Kolla när vi gick i skolan. Du kan inte, alltså låt säga att du har A i alla prov, du får F i ett prov, du sjunker ner till ett C. För det är inte okej att fejla.
Mm.
Alltså sen också samma sak hos våra familjer. Vi vet hur, du får inte, alltså du får inte göra något fel. Du får stryka om du gör fel.
Mm.
Tror vi har varit, det har varit så implanterat i våra huvuden sen barnsben att vi får inte fejla. Mm. När livet egentligen handlar om att för att lyckas måste du fejla.
Mm.
Men det är inte det skolan lär oss. Det är inte det våra familjer lär oss när vi är små heller.
Definitivt inte.
Nej.
Du sa någonting där Sam, i början, och det var att inte låta sig styras av sina rädslor och inte låta någon annans rädslor bli dina.
Mm.
Vad är det för typ av rädslor som du tror att du har fått bära med dig som inte är dina, som du än idag strugglar med?
Även ibland att inte sticka ut.
Varför är det någonting som du känner att du har problem med?
För att sticka ut är att göra dig sårbar.
Gentemot vem?
Dig själv och dig själv av din omgivning.
Är du rädd för att vara sårbar?
Betydligt mer när jag var yngre än vad jag är nu. Men det är någonting fortfarande, en del som finns i mig.
Mm.
Och då menar jag inte, alltså, jag har märkt att jag är jättebra på att prata om saker, upplevelser.
Mm.
Men de är inte emotionellt kopplade när jag pratar. Så därför kan jag skratta, eller jag är distanserad på det sättet.
Mm.
Allt jag säger är inte kopplat emotionellt.
Nej.
Men de sakerna, de få sakerna som jag inte pratar om, som jag aldrig har delat med mig av, de är jag mer vaksam över.
Varför?
För att det är...
Gör det ont, eller känner du att du kommer bli dömd? Eller,
en del av mig är, jag tror inte jag kommer tillbaka.
Från? Om det, du har gått över gränsen?
Nej, jag tror inte jag kommer tillbaka om jag öppnar upp det.
Pain?
Pain, sadness, allt det här.
Okay.
Alltså när du väl har öppnat den kranen, så är den öppen. Pandoras box. Yeah. Du kan inte stänga den där. Du kan inte stänga den igen.
Okay.
Så den finns... alltså medvetet i mig.
Mm.
Jag är medveten om den. Jag gömmer mig inte från den. Jag vet exakt vad det är.
Mm.
Det är bara att jag har inte den konversationen. Jag tror jag har haft en sån konversation en gång.
Alltså pratar vi, när vi pratar med varandra, så i våran cirkel, vi har börjat bli mycket, mycket bättre med att det är så här, checka varandra, och det är det jag uppskattar med oss.
Mm-hmm.
Men pratar vi om, tycker ni att vi har högt i tak när det gäller om att det är personlig utveckling, att faktiskt bryta ner och bearbeta oss och våra sorger och våra skador och våra erfarenheter, vad det faktiskt har lämnat för är hos oss, hur vi kommunicerar med folk, vad som är viktigt? Jag vet, när jag pratar med dig Sam, så det har blivit på något sätt viktigt för dig att uttrycka precis vad du tycker.
Ja.
Och sen för dig spelar det ingen roll hur det landar.
Nej. För att jag var bokstavligt talat tyst i 22 år.
Ja. Så jag har ju förstått hos dig att det är viktigt av just den anledningen.
Mm.
Så om du hade fått säga till din 10-åriga Sam,
Speak the fuck up.
Ja. Tror du att du hade varit en annorlunda människa idag, hur du hade kommunicerat?
100%, det skulle inte vara en personlig grej. Alltså någonstans det du gör idag, som kanske anses negativt eller du insisterar på att göra.
Mm.
Folk som jag måste ringa alla samtal. Jag måste vara ute och jaga pengarna. Jag måste göra det här. Det är någonstans du bearbetar någonting du saknade när du var yngre.
Det är klart.
Och för mig, det var min röst. Jag hade ingen röst. Jag hade ingen identitet på det sättet.
När hittade du?
22.
Varför just 22? Du är väldigt specifik med den här åldern. Vad var det som hände i ditt liv som gjorde att vi 22 års ålder så vaknade du och fick röst?
Till this day, jag vet inte vad som hände. Jag gick på en nyårsfest.
Shit, väldigt så här, okej.
Det här var året. 20, jag vet exakt när det var.
Okej.
2020-2012, nyår.
Okej.
Jag gick på en nyårsfest.
Hold up, wait,
det är förlåt, 2012, nyår, sorry.
Okej.
2012, nyår, jag gick på en nyårsfest. En random nyårsfest hos en polares polare.
Okej.
Och jag blev blackout drunk. Jag har aldrig i mitt liv, fram till den punkten, jag drack, men jag hade konsumerat det på det sättet.
Yeah.
Eller, okej, nu ljuger jag. Jag har haft tillfälle, men jag konsumerade inte på det sättet att jag kom till blackout. Jag har aldrig upplevt det här förut.
Nej.
Och jag vet inte vad som hände, men 2013, 1 januari, jag kunde inte hålla käften.
Just like that.
Kunde inte hålla käften. All energi jag har typ tryckt ner i 22 år vaknade till liv.
Vad var det som gjorde att du...
I have no idea.
Flip the script.
I have no idea. Jag var sån här, fuck it. Det betyder att jag gick från bokstavligt talat, jag sa 5 ord per dag. De räknade på jobbet. Jag är jätteseriös. Alltså folk som jag relativt så här kände, de kom och sätta i bordet bredvid mig. Alltså på lunchen. Jag sa, I'm good.
Och nu han säger för mycket ibland.
Det kommer från dig. Du tycker att han säger för mycket.
Yes.
Varför?
Ja, det är ibland man säger saker man inte frågar om.
Men jag märker också att du reagerar annorlunda på honom när han säger någonting.
Don't do that.
Men det är sant.
Nej, don't do that.
Det är sant. Du reagerar annorlunda på han.
Ja, men det är faktiskt sant.
Ja. Så någonting är det som gör att
du har fått det svaret förut.
Eldar ryggen om dig. Men en sak som jag säger till folk, eller framförallt som jag har sagt till mig själv som 10-åring, det är så här att det spelar ingen roll vad folk tycker.
Det
är något som jag har lärt mig längs med vägen.
Eller jag ska säga, okay, det spelar ingen roll vad folk tycker utifrån vad du vill uppnå.
Precis.
Om vi ska vara ärliga, alltså vill du uppnå vissa saker där du behöver andra människor, it matters.
Ja, det var inte så jag menade. Däremot menar jag att om jag
på en personlig nivå.
På en personlig nivå, om jag vill hit eller dit, eller om jag vill leva mitt liv på ett sätt som kanske inte är normen eller som inte är utav kulturen eller vad som helst, it doesn't matter.
Nej.
För det är bara min åsikt som räknas. Och jag har spenderat alldeles för mycket tid och energi under min uppväxt med att leva på ett sätt där jag ska tolkas och jag ska ses och jag ska framhävas på ett speciellt sätt. Bara för vad ska folk tycka?
Jag kan känna att jag gör det än idag.
Ja.
Alltså, vissa grejer väljer jag inte att dela med mig av. För jag tänker, den här personen kommer döma mig. Den här personen kommer tänka, varför gjorde hon så? Varför gjorde du inte så här istället? Det och sen det Sam sa, att om jag öppnar den här lådan, den kommer inte gå att stänga. Det är the main reasons. Varför jag väljer att inte prata om.
Varför är vi rädda för att öppna upp lådan då? Vad är det som gör?
För du vet inte om det kommer tillbaka.
För du måste börja om. Och du vet inte om
kommer tillbaka från vad då?
Till exempel nu har jag tagit 10 år. Från 22. Och jag ska fylla 32 i år. Det är 10 år.
Okay.
Att utveckla mig själv. Att inte bara i teori tänka de här sakerna, men praktiskt leva i mina idéer. Faktiskt leva med att uttrycka mig själv. Faktiskt leva med att sticka ut.
Ja.
Att vara ärlig mot mig själv och min miljö.
Okay.
Sen nu du säger att öppna den här Pandoras boxen. Har du något att fakta? Nej.
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 Aldrig.
Tror du att du har mått sämre eller bättre av att öppna upp den?
Jag öppnar den här sakta. Väldigt, väldigt sakta. Tänk dig att du har tappat en burk med läsk i bilen och nu de säger till dig att öppna den.
Okej.
Okay. It's fizzing.
Så du vågar inte, det kommer spilla över.
It's fizzing.
Du har så bra metaforer ibland.
Men jag har en fråga. Om du klarar av, om vi fortsätter samma metafor.
Yes, sir.
Vi ser du öppnar upp den här flaskan.
Mm-hmm.
Den kommer elda upp ett tag, men förr eller senare den här läsken kommer lugna ner sig.
Det kommer.
En sälda.
Och just nu du hör k-
ja.
Och den väntar på nästa.
Det är det.
Så jag har börjat ha de här konversationerna. Mm. Jag har inte, definitivt inte delat med mig till alla. Jag är väldigt selektiv. Mm. Om jag är selektiv med mina vänner, ännu mer selektiv inom vännernas vännernas vänner.
Ja, det är klart. Vi har alla
Och det är någonting också. Non-apologetic. Jag kommer ihåg, jag jobbade...
Storytime.
Kort, väldigt kort. Jag jobbade med en grabb. Vi var väldigt så här, lika i vårt beteende och våra mindset.
Okay.
Som jag jobbade. Sen det kom någon tjej som var på jobbet, också kollega, och hon sa, fan vad bra vänner ni är. Jag bara, we're not friends. Sen det bara, men jag har hängt väl utanför. Jag bara, vi har gått på någon grej. Så jag bara, men om jag ska vara helt ärlig, om jag slutar det här jobbet, jag kommer aldrig prata med honom. Och jag ser det framför honom. Och han säger, yeah, same.
Yeah. Vi funkar bra på jobbet, men...
Nej, men det är så här, vi är friends här. That's it.
Okay.
Och vi förstår vår relation. Jag ber inte om ursäkt för min relation. Jag tycker inte om den mindre för det. Men jag vet att den har sin tid.
Begränsning.
Och det är sin plats.
Ja.
Och alla människor har sin tid och sin plats. Vissa sträcker sig ut över livstid.
Mm-hmm.
Och andra gör inte det.
Ett utgångsdatum.
Allting har ett utgångsdatum.
Yes.
Och grejen är, många människor lever i den här fantasivärlden av vad deras omgivning är byggd av. I stopped lying to myself.
I like that.
För shit.
Vad var den första saken du slutade ljuga om för dig själv?
Att jag vill synas mer. Jag vill inte vara bakom kulisserna hela mitt liv. Jag vill inte vara en side character.
Okej. Så du har slutat ljuga för dig själv om att du inte vill vara the main character?
Nej, att jag inte vill vara en side character. Jag vill inte vara i bakgrunden om i mitt egna liv för andra människor. I live my life for myself och jag vill att sticka ut för att få det.
My G. I like that one.
Och det var någonting jag inte
gjorde. Du ska vara Batman, men vad fan ska vara Robin? Well?
I början av mitt liv jag var Robin.
Mm.
I mitt liv. In my
eyes. Har du varit bekväm i det? I den rollen?
Ja, alltså i stunden var jag bekväm.
Mm.
Men jag märkte att om jag skulle vara ärlig mot mig själv, det fanns också tillfällen I wanted to be Batman.
Mm.
Och det, men för att vara Batman, det krävs att du är längst fram.
Mm.
Du sticker ut. Du räcker upp handen. Du är loud. Du har, you're a man of action.
Mm.
Du kan inte vara bakom kulisserna hela livet om du ska vara Batman.
Ser du? Jag har faktiskt börjat ge mig själv cred mer. Att jag upplevde mig själv som ganska svag när jag var yngre.
Mm.
Alltså inte fysiskt eller sådär, men ganska svag mentalt.
Mm.
Men ju äldre jag blivit så har jag insett att shit, jag var stark tidigt.
Mm.
Jag har alltid gått mot strömmen. Jag har i princip aldrig gjort som mina vänner gjorde. När jag såg att de började dricka mycket, jag touchade inte alkoholen tidigt liksom. Och om jag såg att någon gick mot någonting som var... Om 10 grabbar gick mot någonting som jag visste var olagligt eller jag följde inte med strömmen, jag gick alltid mot min egna håll.
Same.
Och när jag var yngre så såg jag det som att jag var feg eller som att jag vore svag eller något sånt. Idag så hade jag sagt till min 10-åriga jag, vet du vad, du är starkare än vad du tror, för vem kan vara ensam och stå när alla dina vänner, du vet att de går mot ett annat håll och du vet att det där är fel och ändå går åt andra hållet. Det var något som jag inte själv gav mig cred till. Jag kände mig ganska ensam väldigt länge. Och det finns en anledning också idag att jag inte har så många barndomsvänner som är i min ålder.
Mm.
Alltså, antingen så hängde jag med folk som var 10 år äldre och sen när de blev för gamla och började få barn mycket tidigare än vad jag gjorde så blev det blev åt andra hållet. Jag började hänga med folk som var 10 år yngre.
Mm.
Men min egen generation, jag har ingen jag har ingen riktig relation till människor som jag har växt upp med som var liksom i min ålder. Det är väldigt få som är kvar, om någon.
Ja, exakt samma. Min morsa blev sur förut för att jag hängde med folk som är yngre och äldre.
Ah.
Hon sa, varför hänger du med folk i din ålder?
Det var svårt för mig. För det hade behövt betyda att jag hade gjort saker som jag inte ville göra. Som jag visste var fel. Men då såg jag det som en svaghet. Idag så ser jag det som en styrka. Så det är också en sak jag har sagt till min 10-åriga mur. Att, vet du vad, du är starkare än du tror. Du förstår kanske inte det idag, men du kommer märka det längre fram.
Mm.
Att du tog rätt var redan tidigt.
Ja, alltså du måste vara en observant människa för att se mönstren framför dig.
Mm.
Och sen göra ett ändå ett moget beslut av att...
Nej, det där är inte för mig. Ja.
För det är ändå styrka i sig. För barn i den åldern tänker inte mer än en halv sekund.
Sen är det också en sak som jag har reflekterat över. Hur kommer det sig när man hänger med människor och gör saker som inte är normen, så blir man alltid uthängd. Till exempel om jag vill gå till krogen och jag väljer inte dricka, så är det alltid folk som heter den. Varför dricker du inte?
För att de vill att de själva inte ska vara the weird ones.
Eller att de själva tänker nog inte ha kul utan alkohol. De tänker att du inte kommer ha kul.
Du kan inte ha kul för att jag kan inte ha kul.
Exakt.
Ja. Men det är jättekonstigt. Det är samma sak som när vi har kommit upp i den här, vi diskuterat det nu i 3 avsnitt där med barn till exempel. Om du säger till någon, men jag, barn är inte för mig. Jag tänker inte ha barn. Så blir det så här, nej, det är klart du ska ha barn.
För det completes them.
Det är som jag skulle gå runt och säga till folk, uff, kan du ha en sån där jobbig jävel? Mm. Jag hade inte gått runt och sagt så, någon som är förälder och har ett barn, jag möter dem idag. Jag hade inte sagt dem, hur kan du välja att skaffa en sån jobbig jäkel?
Tjock jobbig.
Förstår du? Det var som idag när vi gick förbi den där ungen. Du ville ge en 1-2 och hålla på. Gud, jag var med dig. Jag var med dig. Jag ville ge den där ungen en 1-2. Ungen förtjänade det. Men det är inte sånt man säger till en förälder. Men folk som inte som öppet säger, jag vill inte ha barn. Man är snabbt på att döma dem och säger, varför vill du inte ha barn? Det är något konstigt med det.
Får jag fråga en sak? Nu det är det båda.
Okay.
Om fler människor hade betett sig som mig in regards to ärlighet och bluntness.
Mm-hmm. Det har varit betydligt mer fights out. Say.
Men tror du det har varit en ärligare värld?
Inte direkt.
Varför?
Det handlar inte om vem som säger det. Det handlar om mottagaren.
Jo, men om fler människor,
för jag tror att det
absolut, checkade sin omgivning.
Jag tror det är absolut fler människor som inte är beredda att bli checkade än att det är folk som är beredda att checka.
Men är det inte för att de tillåts att inte bli checkade?
Förmodligen. Men
det är inte tillåtet att säga till dig, you are...
you faking it.
Okay, fine. Kolla på halva ditt ansikte är plastik. Varför låtsas du som att du är natural? Ingen säger sådär till folk. Folk säger, eller vet du, de säger, vad är det som vanlig grej? Mina kläder har krympt. No bitch, you grew.
Fast inte det där lite som videon du skickade till mig. Det beror på, vi tjejer pratar med varandra på ett helt annat
sätt. Ni pratar på ett annat sätt. Men okej, okay, vi pratar inte fine. Skit i bara tjejer. Även grabbar, ditt beteende är inte okej. Okay. Du pratade med henne på ett ABC-sätt och tror du kan komma undan med det. Ingen checkar varandra på det sättet. Overall.
Rent generellt nej.
Och skulle det inte vara de enda som faktiskt nyttjar det är människor som försöker ljuga. Som försöker komma undan med sanningen. Och om normalt folk, folk anser sig själv vara goda människor. Om ni tillåter det beteendet, är inte ni en del av problemet?
Ja.
Jo, det blir väl.
Ja, jag är med dig. 100%.
Men betyder det att du ändrar ditt beteende?
Nej.
Why?
För att jag är inte färdig med mig själv. Men det är det ärligaste och sannaste svaret jag kan ge dig.
Jag hade.
För att hade jag varit så pass klar med mig själv att jag hade, för det finns vissa saker som jag ger, för mig det finns en gräns. Jag checkar folk ganska snabbt när jag ser att du gick över gränsen. Ganska snabbt och säger det till dig. Men det finns också saker som jag bara...
Jag säger inte att du ska involvera dig i allas business.
Nej.
Det är en skillnad. Men när du, det är business, när de folk försöker lägga det på dig.
Men sen är det också, du vet, man är uppväxt med återigen normen att inte såra någon, Man kan inte säga till folk. Till exempel nu, jag ska använda mig själv som exempel. Och jag vet att av alla som hängde runt mig när jag vägde 200 kilo plus, jag kan säga till dig, det är två personer som öppet kritiserade mig och ärligt sa till mig, rakt upp i ansiktet, varje gång de träffade mig. Den ena var Menal, min syster, och den andra var Murmur, Maria.
Mm-hmm.
Ingen annan vågade säga till mig blunt like that. De kunde lägga lite hints. Bror, skulle inte...
Men du duckar de där hints.
Förstår du? Eftersom jag själv levde i förnekelse, så jag tog inte till med det. Och när jag väl fick höra det ärligt och rakt från då Mariam och Menal, som de två de som faktiskt sa det till mig i mitt ansikte, det var enkelt att ducka dem. För att det studsade. Det var inte tillräckligt många för att det skulle vara jobbigt. Jag kunde hitta på undanflykter, som sagt.
Mm-hmm.
För att maskera.
Så, okay.
Men jag tror, det som du säger, men jag tror om vi hade vänt på det, istället för att det är 2 av 20 som säger till mig och att det egentligen är 18 av 20 som säger till mig, då kanske jag hade reagerat annorlunda.
And that's my point.
Mm.
För den enda du skadar är personen som ljuger.
Mm. Så när någon säger till dig, is this dress look good on me? Kände du dig träffad till? Det var så när vi gick och skulle skinnjackan igen.
Ja, men min poäng, det är också den där, hon såg som tutu hon hade på sig, hon sa till mig, I like you, det är som 12-årig.
Men för mig är det också så här, ibland så är det så här.
Ja.
För att du ser en sanning, Så betyder det inte att den personen inte är bekväm i den sanningen.
Vad menar du?
Till exempel nu, jag använder den här skinnjackan. Bara för att jag och du kanske inte tyckte den var snygg, så kanske hon tycker att den är fett snygg. Det som jag klagade på dig, Dina, det var det här. Varför behöver du våran bekräftelse?
Ja, men det, min poäng är att bara för att jag säger någonting som jag tycker är sant, betyder att du måste hålla med mig.
Men du säger det på ett sätt som gör att det landar.
Men jag har sagt det här.
Men vem är det som definierar vad som är sant? Det är bara
vissa saker är factual.
Like what? My dress?
Nej, jag pratar inte om aesthetics nu. Du vet gott och väl att jag pratar inte om aesthetics.
Okej, men vad pratar vi om då?
Vissa grejer är factual facts. Okay?
Ja, absolut.
Andra saker är beteende, samhällsnormer och man vet när man försöker komma undan med saker och ting. Ja. Andra saker är, det här är min åsikt. Jag tycker inte om din klänning. Du ser ut som en 12-åring. We moved on. That's it.
Okej, okay, känner du att du om jag inte har bett om din åsikt. I like this dress, for example.
Om du säger till mig,
jag har inte
kolla upp min klänning.
Nej, jag har inte bett om din åsikt. Du känner bara åsikter.
Och igen, lie. Nej, förstår du vad jag menar? Again, lie.
Vänta, den gången vi var på den här rooftopen, jag frågade aldrig vad tyckte du om min klänning.
Det var inte där jag sa till dig.
Det var där.
Nej, när vi skulle köpa pizza.
Ja, men jag sa aldrig någonting. Jag frågade aldrig någonting. Du kände behovet att yttra dig. Min fråga är nu, bara rent spontant. Måste du ge din åsikt om inte någon har bett om den?
Nej.
Jo.
Du måste.
Om jag personligen.
Jag
personligen, vissa stunder, I can't help myself.
Jag
är fullt medveten. Nej, jag är fullt medveten om att vissa stunder det kliar i min hud.
Ja. Du har ett behov att bara säga som det är. 110%. Ingen har frågat om det.
110%.
Och sen det är din sanning. Det är det här jag försöker förklara för dig. Det är din sanning.
Vissa saker, ja.
Och det, din sanning är din åsikt framförallt.
100%.
Och den behöver inte vara...
Factual.
Exakt.
Ja, 110%.
Så länge du är medveten så är vi good.
Nej, jag är fullt medveten om att jag har en itch. It needs to be scratched. Och i min version, det är sanningen. Och för mig, jag har förlorat så mycket människor.
För att du inte kunde hålla käften.
Och vet du vad? I slutändan, jag går därifrån, jag tänker, worth it.
Okej, jag får välja på frågan. Om du kommer till en stund där du har den här itchen.
Därför jag tycks inte om min framtida fru. Alltså.
Och sen du bet tungan. Är du sån som går runt och ältar?
Kom ihåg vad jag sa till dig. Jag har gått så många år where I shut the fuck up. I can't. Den träffar mig personligt.
Så nu han tar igen allt. Förstår du?
Förstår
du?
Okay. Den träffar mig personligt. Det är sån här, you didn't want me to say what? Truth. The truth.
Okej.
Så för mig den bara... Jag är medveten om att det finns stunder, shut the fuck up.
Mm-hmm.
Jag kan tänka så i efterhand kanske.
Okay.
Men I got a bust.
All right. Hörni, vi ska ta en kort paus. När vi kommer tillbaka, jag har en till sista fråga innan vi säger tack och hej för veckans avsnitt.
All right. Bus.
Yes, y'all. Culture Communication. And we are back from the break.
Nigga.
Murre on the mic. Silky Smooth. Dina.
Yes.
Hörni, vi har diskuterat vad vi har sagt till våra yngre själv. Och vad vi har gett för varandra för tips. Vad hade varit annorlunda idag? Frågan då är. När du har det här samtalet med with your younger self. Så möter du dina föräldrar. Så Sam, vad hade du sagt till din mamma?
Du är direkt mamma, va? Du kanske har... Vad hade jag sagt till henne? Chilla lite.
Mad.
Men jag har lärt mig också att de har så mycket... Har du pratat med din morsa om deras family history?
Nej.
Do that och sen kom tillbaka till mig.
Mm.
I alla fall. Jag skulle säga i alla fall som förälder.
Mm.
Chilla lite.
Mm.
Jag vet att du är stressad. Du har saker, bla bla bla. Du tänker.
Mm.
Men på brist på bättre ord. That's not my problem. Alltså när det handlar om mig.
Mm.
Chilla lite. För att you stressing me the fuck out.
Mm.
Och det smittar av sig i längden.
Mm.
Och det är därför jag gör allt jag kan to procrastinate och undvika stress, vilket resulterar i att jag skjuter upp det och sen upplever det den största stressen i sista minuten.
Det är för att du presterar bättre under stress.
Det gör jag, men det är inte som att jag är född så här.
Nej.
Det är något man har lärt
sig. I was made this.
Mm.
För stress. Jag vill komma så långt bort från stress som jag bara kan.
Mm.
Tills jag inte kan komma undan.
Du är en väldigt stressfri person, Sam.
Idag, för att jag har gjort aktiva val.
Men sen biter du dig i arslet.
Exakt.
Mm.
Dina, du då?
Jag är exakt likadant. Jag är tidsoptimist. Men det är för att jag är precis som Sam. Jag presterar bäst under stress.
Det var inte frågan. Han frågade dig, vad skulle du prata med dina föräldrar? Vad skulle du säga till dem?
Så du sitter i det här samtalet med lilla Dina, 10 år. Dina föräldrar kommer in. Vad hade du sagt till dem som vuxen? Vad hade du behövt höra? Eller vad hade du behövt höra från någon annan?
Jag vet inte. Blankt. Jag vet inte. Jag har faktiskt... Jag vet inte.
Den första grejen du tänkte på, det var det svaret.
Det kom inte på något. Jag fick upp en bild i huvudet, men jag...
Vad var den bilden?
Att jag står där med mig själv och sen mina föräldrar står där också.
Vad gör de?
Kollar på mig och mig. Men jag får ingen bild på vad jag skulle ha sagt till dem.
Vad skulle du vilja höra?
Helt ärligt?
Mm.
I'm sorry. Hade jag velat höra.
Så du väntar på att de ska be mig ursäkt?
Nej, inte nu.
Nej, men då. Det hade varit vad du hade behövt. Vad tror du att den ursäkten hade gjort med dig idag?
Jag vet inte om den hade gjort något, men... Jag tror den hade betytt mer för mig då än vad den hade gjort idag.
Hade den startat en läkningsprocess?
Mycket möjligt. Sen absolut vissa grejer kan man liksom forgive and forget, men vissa grejer det går inte.
Mm.
Men jag tror att en läkningsprocess hade startat betydligt tidigare.
Mm.
Och jag tror jag hade varit annorlunda idag.
Mm.
Jag tror inte det hade påverkat mig på samma sätt som det gör i min vardag.
Nej. När jag ser mig själv som 10-åring och jag ser mina föräldrar komma in i rummet, så hade jag sagt: 1. Jag förstår er. 2. Prioritera rätt. 3. Det som du säger. Ta det lugnt.
They choose happiness.
När jag säger prioritera rätt, så menar jag speciellt, jag vet inte, det är säkert så i många kulturer med folk som kommer från ett annat land till Sverige. Men just för oss, jag kan bara relatera till mig som eritrean, så finns det alltid någon annan att ta hand om. Och jag upplevde många gånger mig som bortglömd. Att jag var ibland inte ens ett andrahandsalternativ. Och framförallt att jag var tvungen att leva med en tacksamhetsskuld som mina föräldrar bar med sig, som smittade av sig på mig, trots att jag inte kände att jag förtjänade det. Det gjorde också att jag som väldigt tidig och som väldigt ung aldrig bad om någonting. Jag bad aldrig om ett par nya fotbollsskor. Jag bad aldrig om en ny basketboll, eller jag bad aldrig om en ny cykel. Det är, och de få gångerna jag gjorde det, så hade jag alltid dåligt samvete över att jag gjorde det. För att det kändes som att jag hade ju så mycket jämfört med alla andra som inte hade någonting. Och att jag fick hela tiden växa upp med den inställningen, den mentaliteten, gjorde också att det begränsade mig. Att jag inte vågade ta tag och ta för mig i livet senare. Och när allting annat blev om handlade om någon annans bekvämlighet, någon annans glädje, någon annan ska ha det bra, så blev det också så att till slut, när man kommer till en ålder av nu kan jag göra för mig själv, så blir det också att man kommer in i den här fällan. Att vi har det tillräckligt. Men det vi har som är extra, det ska vi ge till någon annan. Vilket är en jättefin idé i grund och botten. Men hos oss upplever jag att den blev så pass överdriven att även när vi inte hade tillräckligt, det var inte extra vi skickade. Utan det var det vi hade för att överleva som skickades. Och så hamnade vi på minus. Det var så min upplevelse var av det. Det kanske var annorlunda då. Och sen en sak till hade jag sagt till dem, att när de pratar med oss, så sluta hyckla. Jag har upplevt, ju äldre jag blivit, att när jag lärt känna mina föräldrar som vuxna människor, att fan vad de hycklade så jäkla mycket. Alltså de säger saker som nu när jag har blivit äldre, jag inser att de bad mig hålla mig borta från, men jag ser att de själva gör det. Eller ännu mer när det blev tydligt för mig, det var när mina kusiner från hemlandet började komma till Sverige när jag var vuxen. Och jag ser hur de beter sig gentemot sina föräldrar eller gentemot kulturen. Så blir jag, det blir väldigt skevt för mig, för att jag har fått uppleva att den eritreanska kulturen, eller hur så som vi lever, respekten vi har mot våra äldre, eller hur man pratar med någon annan, eller man ska alltid säga ammo eller khalto, eller du vet, den här biten, den existerar inte hos mina kusiner som precis kommit hit. Och de har en annan, livsgnista som gör att de är mer framåt och vill ta för sig och skäms inte för att säga ifrån. Du vet, hos oss var det en kultur av att även om du vet att du har rätt, säg inte att du har rätt. Usch, sohbal. Var tyst. Uttryck inte din åsikt. Och det har tyvärr hållit oss tillbaka. Jag har aldrig fått frågan när jag var yngre: vad vill du? Men jag har fått en hel del order om vad jag ska och borde göra. Men jag har aldrig öppet fått frågan: vad vill du göra?
Because you are a soldier, not a child.
Och när jag ser dem idag som morföräldrar,
different.
Och jag får se hur de är mot sina barnbarn, så blir jag så här: okej, jag förstår var det kommer ifrån. Ett, de har släppt sina rädslor. De har förstått att det kommer gå bra. Det finns ingen stress. Sen är det också, du vet, så här, de är inte ytterst ansvariga för sina barnbarn. Det är också en aspekt som gör att de blir mycket bättre morföräldrar. och farföräldrar än vad de var.
Du är inte ansvarig.
Precis.
Changes everything.
100%. Men jag tror det första jag har sagt till mina föräldrar, det har varit: snälla, när ni väljer att uppfostra oss, så prioritera rätt. Prioritera oss först och gör rätt för oss, och sen allt annat kommer i andra hand. Botten så tror jag att vi alla hade mått bättre av det.
Mm.
Det är bara en reflektion jag har haft.
Mm.
Jag skulle nog säga samma. För i den här bergskulturen, i alla fall fast du är från den mer arabiska sidan, där är det detsamma.
Mm.
Mycket prioriteringar. För mig Hotel Rwanda. Jag kommer ihåg att jag fick sova i bäddsoffa i vardagsrummet medan mina kusiner skulle ta mitt sovrum.
Mm.
Inte så här över helgen, en vecka.
Mm.
Like 6 months.
Mm.
3 månader. Och vid flera tillfällen. Min morsa berättade till mig att jag gick till min farsa och jag sa: vad är det här, hotell eller? Vad händer? Eller när jag tittar på min mamma och jag säger: vart är mina favoritbyxor? Ah, du gillade dem. Jag skickade dem till Eritrea.
Standard.
Jag sa: wow. Så det gav den känslan av att jag är sist på listan.
Ja. Och framförallt så jag fick känslan av att de inte brann för mig som de brann för dem. Det var den. Alltså jag minns det så tydligt än idag. Det var, jag hade samma fotbollsskor i flera år, flera säsonger. Vet, jag tejpade dem och tejpade dem. Skorna gick sönder, jag tejpade dem. För jag visste att jag kunde egentligen aldrig gå och säga till pappa: jag behöver ett par nya fotbollsskor. I grund och botten, som 14-åring, jag var medveten om att han inte hade råd att köpa ett par nya fotbollsskor till. Men jag tänkte: okej, nu har jag klarat en sommar till.
Mm.
Jag har växt ur dem, det är hål, allt det här.
Han fick
ett samtal från min kusin. Jag älskar min kusin Yasin. Han bor i Norge idag, Yasin. Men då han ansågs vara en fotbollstalang hemma i Eritrea. Han sa: hallå, det är hans morbror. Jag behöver ett par nya skor. Jag ska vara med i turnering. Och jag såg hur den här mannen, min far, böjde sig fram och tillbaka och scramblade och frågade, fixade. Men han ordnade så att han kunde få ett par skor till honom och skicka till Eritrea. Medan jag fortfarande gick runt här i mina trasiga skor som var tejpade. Och det har präglat mig jättemycket redan då. Som jag minns det så tydligt som 14. Och jag vet inte, på något sätt så har jag burit med mig den här ilskan av att inte vara prioriterad och inte vara att vara alltid satt i baksätet.
Mm.
Att jag inte kände att jag fick den. För att det är också en sån där grej som våra föräldrar har sagt. Du har tak över huvudet, du har mat i din mage och det är typ tillräckligt.
Just det,
förstår du den här att jag ville se att, du vet, det är någonting med att din pappa står och hejar på dig när du spelar fotboll eller när du kommer till en basketmatch. Eller, det är jättejobbigt som enda fotbollsgrabb där alla föräldrar är där och dina föräldrar inte är där. Att vara engagerad.
Där jag hade faktiskt tur. Mina föräldrar var på varenda match.
Mm.
Varenda match. Jag hade materialistiskt, jag hade det jättebra.
Mm.
Jag vet inte hur.
Men det där är inte ens materialistiskt.
Nej, men jag menar, alltså, jag hade aldrig problem med fotbollsskor. Pekade jag på något, jag fick det. Vi hade guldkort på Gröna Lund varje år.
Mm.
Materialistiskt, vi hade det bra ställt.
Mm.
Vi åkte på semester varje år.
Mm.
Liksom en familj på 6 pers.
Mm.
Vi hade en hund. Alltså, där vi, jag ska inte klaga. Så för mig var det mer, det var kläder jag valde att inte använda. De skickade iväg till släktingarna i Libanon.
Mm.
Men det var inte så här, som det var för dig.
I'm good.
Nej, men du också, du på något sätt har också lärt mig, ju äldre jag blivit, att vara tacksam för det jag har.
Mm.
Du har lärt dig att göra mycket med lite.
Precis. Men jag undrar också lite så här. Jag tror jag sa det sist när Siki var här i avsnittet med en gråter, där jag sa, vad hade hänt om jag hade haft våra föräldrars stöd fullt ut? Deras engagemang fullt ut. Om de har lagt ner all energi som de lade ner på att faktiskt hjälpa folk någon annanstans. Att faktiskt hjälpa oss här. För i grund och botten, ingen av oss har valt att komma hit. Vi var inte så pass stora att vi faktiskt valde att komma hit. Utan någon tog oss hit.
Mm.
Och vissa av oss är födda här.
Mm.
Så det här är liksom våra omständigheter, våra miljöer. Det här är vad vi har att jobba med. Men
jag tror skillnaden är, som Dave Chappelle sa.
Låt höra.
I was just broke enough to realize. No, I was just rich enough to realize I was broke. Det har en sak om jag hade bott i slummen med resten av alla broke people. Som inte heller fick.
Yeah.
All their daddies were gone too. Förstår du vad jag menar?
Yes.
Men om den grannen bredvid dig får. Om den grannen bredvid dig får. Om de i laget får. Du blir sån där bror.
Det är den.
Kan du säga det igen? I was rich enough
to realize I was broke.
Vet du, det där 110%. Det där kan jag relatera till.
Du är tillräckligt belåten för att du tänker, uff, ska jag ta det så här?
Mm.
Men jag har en fråga.
Mm.
Speciellt du som är så traditionell. Det finns en fråga till dig också. Du blev tillfredsställd materiellt.
Mm.
Jag ska anta, i alla fall från morsans sida, att vara tillfredsställd with family.
Mm.
I alla fall den typ av kärleken fanns där.
Ja, ja, absolut.
Vilken hade du föredragit att ge till dina framtida barn? Materiellt eller familjellt?
Engagemang. Det jag saknade, det var inte egentligen, det var inte det materiella som jag saknade. Jag såg engagemanget. Så det var den här, varför har du ansträngt dig så här extra mycket? Jag hade inga problem med att inte fråga om den här skon till exempel nu. Det hade inte varit ett problem. Problemet var för mig att varför anstränger du inte dig så mycket för att jag ska få de skorna? Men så fort någon annan frågade efter dem.
Mm. Jag fattade där.
Det var engagemanget jag saknade.
Mm.
Vet du, ändå,
så det var inte det materiella. Jag hade klarat mig att leva med det lilla jag hade.
Mm.
Men det var att jag kände att jag inte hade engagemanget. Att det inte var där. Att jag inte var en prioritering.
För mig, det är sjukt. Alltså, när du säger det så högt. För att det får mig att liksom tänka att trots att jag hade allt materialistiskt kände jag ändå att jag saknade så mycket.
Mm. Och du vet så här att man, på andra sidan, för dig har kanske varit tvärtom. Att det materiella har varit ett sätt att om jag har gett dig allt det här, att du borde vara enough.
Ja, ja, alltså nu i efterhand. Att, för mig, det materiella har varit ett sätt att
maskera,
tysta ner mig. Förstår du? Och det är något jag har insett i efterhand.
Mm.
Men det, även om jag fick det jag ville, det jag pekar på.
Mm.
Alltså, det gjorde mig fan inte bortskämd. Alltså när jag blev äldre, när jag började plugga utomlands, när jag taggade till Chicago. Inte en enda krona lånade jag mina föräldrar.
Mm.
Jag vägrade. För det här är något jag ska åstadkomma själv.
Mm.
Så,
var det för att du ville ha tillbaka din kontroll?
Ja, och sen jag vill inte höra den här standard som blatteföräldrar säger.
Jag gjorde det för dig.
Ja, jag gjorde det för dig och du hade inte varit något utan mig.
Och det är något som du säger också. Det kan vara de lilla små sakerna som våra föräldrar gör. Det är att
jag
de gör det för din skull, men egentligen gör det bara för att de ska klaga på
exakt,
dig.
Kolla, jag
gjorde det här för
det.
Dig.
Och det är som att de gör det för att hålla, de ska ha ett band att hålla, förstår du? Koppel. Absolut att de kan göra ut av kärlek. Jag tvivlar inte på att de inte vill se mig lyckas.
Jag bad dig inte dammsuga mitt rum. Men nu när du har dammsugit mitt rum för att du gjorde det utan att någon bad dig om det.
Så, medan jag sov.
Klockan 7 på våra län. För att du ska få gäster.
Men, det är det.
Ja, men nu du håller det against me.
Ja, men du ska vara rejoice.
Mm.
Kolla, just det här. Det är lite... It's a little blasphemous.
Mm.
De har gjort sig själva till God in this house.
Yep.
Mm.
Och de säger till rejoice in my presence.
All right, jag hör dig. Jag har en sista grej innan vi säger hej för dagen. Det är om du skulle ge ett tips till dig själv. som förälder om 10 år, 20 år? Vad hade det varit?
Tips till mig själv, som förälder. Jag skulle vilja säga det du sa. Närvara. Det är därför jag känner att jag vill jobba så hårt och göra alla de här sakerna. Och ha de här sömnlösa nätterna för att kunna ha tillräckligt med pengar och bra ställt. Att jag vill kunna vara 100% närvarande i mina framtida barns liv. Jag vill vara där. When you wake up, when you go to sleep, I want to be there.
Nice. Dina?
Jag tänkte säga närvaro.
På vilket sätt?
Fysiskt, mentalt, allt.
I gotta learn to hug people.
Emotionellt.
Jag måste lära mig det.
Sen, jag vet inte om det här var en diskussion mellan mig och dig.
Är det jag?
Ja. Aha. Du frågade mig någonting. Jag minns inte frågan. Men det hade någonting med något quote och family to do. Alltså,
fantastiskt.
Jag vet inte. Men jag vet inte om det hade gjort mer skada än nytta. Men jag hade gjort det klart att family is not blood. Jag vet att jag aldrig hade gjort något till mina framtida barn för att såra dem. Aldrig. Jag har gått igenom för mycket för det. Men jag hade alltså ändå sagt det till dem.
Min stora grej tror jag är två saker som jag kommer lägga vikt på. Det ena är engagemanget. Det är prioritering. Men en sak också som är jätteviktig, det är att leka aldrig med dina barns samvete.
Samvete?
Jag har känt just det här att våra föräldrar, för mina föräldrar, ja då, mina föräldrar alltid leker med vårt samvete. Att de får dig att må dåligt över att du tycker att du inte har det tillräckligt, eller att du inte tycker att de har gjort det här för dig, eller
bara din existens.
Ja. Om jag hade varit i dina skor, eller när jag var i din ålder, alla de här. Jag har lärt mig att
Jag har haft en konversation med min mamma om att jag sa till henne, hon har ju, när hon tycker att jag gör någonting fel, jag är väldigt klar och tydlig och säger, det är mitt liv, du är inte död än, live your life, do what you want to do. Jag är jag kommer fortsätta göra jag. Gör vad du vill göra, be happy. Du lever fortfarande. You got time.
You're not dead.
Alltså, även om du har ett år kvar. Du har ett år kvar. What the fuck är du här? Vad spelar det för roll vad jag gör? Do you. You chose to have me here. Nu du har lämnat över ansvaret. Jag tog över.
Det är en svår pill. Jag vet inte. Det är kanske också svårt för oss. Ingen av oss är föräldrar än. Så vi har kanske svårt att förstå vad det innebär att lämna sina barn, hur gamla de än är. Men just det här att
du måste kunna lita,
vara engagerad. Och faktiskt också en sak, det som du säger, att mina barn ska få se att jag lever min dröm.
För jag vill inte att de ska tro att någonsin, det är en stor grej, att de inte ska tro att jag ska leva genom dem.
Exakt. Nej. Exakt.
Vet du, villkorslös kärlek. Alltså, för våra föräldrar är väldigt duktiga på. Det finns villkor med allt. Men en fråga. Vem tror ni av oss får barn först?
Accidental on purpose.
Accidental, det kommer vara någon av er.
Låt oss avsluta på det.
Lena, låt mig bryta min fasta.
Culture communication.
Wow. We out.